välkommen till ett nytt avsnitt av Ayurveda-podden. Här pratar vi om vad Ayurveda egentligen är för något och hur den här kunskapen kan göra skillnad för oss alla och vår hälsa. Och jag som pratar heter Johanna Mård. Och den här gången gästas jag än en gång av Lisa Åkesson som har varit här och gästat podden för länge, länge sedan tänkte jag säga. Hon var med första gången i avsnitt nummer 24. Och det här blir då avsnitt nummer 67. Så det var ett tag sedan hon var här. Och Lisa, hon är coach, yogalärare och ayurvedisk kock. Och hon guidar både kvinnor och män tillbaka till frihet och lätthet i relationen till sin kropp, sig själva och andra. Och hon har ett både lekfullt och autentiskt förhållningssätt. Där hon ger plats för både det fysiska, mentala och själsliga välbefinnandet när hon guidar andra till en bättre hälsa. Och Ayurveda, det har varit en stor del av Lisas liv under flera år. Och när hon fann Ayurveda kände hon precis som jag att hon fick många svar på frågor hon hade funderat över ett längre tag. Och i det här avsnittet så jag bjuder in Lisa Åkesson för att vi ska dela med oss lite av hur det går för oss på vår ayurvediska resa. Så syftet är att ha ett avsnitt som inte blir lika informativt som majoriteten av avsnitten här, utan mer praktiskt. Det är mer personligt och storytelling. Jag hoppas att det kommer ge dig minst lika mycket inspiration som alla andra avsnitt till att, men, eller kanske mer inspiration snarare till att säga hur kan du få in mer ayurveda i din vardag. För det är ju först när vi praktiserar ayurveda som vi kan märka en skillnad, såklart. Så jag hoppas att det här kan ge dig mycket inspiration. Under hela avsnittet så kommer jag och Lisa dela med oss av många, många små tips och tricks till hur vi får in ayurveda i vår vardag. Och det är det som jag hoppas att du kan få massa inspiration ifrån, att det kan göra skillnad för dig också. Så jag hoppas att du kommer finna det här avsnittet minst lika givande som jag gjorde. Hej Lisa, varmt välkommen tillbaka till Ayurveda-podden.
Hej Johanna, vad fint att vara här.
Ja, jättefint att ha det här, verkligen. Verkligen. Och ämnet idag är lite så här typ, hur går det för oss på våran ayurvediska resa? För att många av poddens avsnitt är ju mer informativa, vilket jag älskar. Jag tycker det är så kul att dela med mig av den här kunskapen, för det gör sån stor skillnad för mig och för många andra. Men ibland är det ju, eller det är väldigt värdefullt också att sätta det här informativa lite mer konkreta praktiska sammanhang, för att då kan man förstå det ännu mer. Så du sitter här med mig idag för vi ska prata lite mer, ja, man blir lite mer personliga kanske. Och prata lite mer om oss och ja, vad vi gör, hur våra liv är influerade av ayurveda och hur det går för oss.
Yes. Ja, för det är viktigt att få sätta det i sammanhang också. Att det inte bara blir teori eller liksom autopilot, utan att man, det får vara dynamiskt, att man får hela tiden fortsätta lära känna kroppen. Och vi förändras ju och livet händer och vi behöver olika saker, olika dagar.
Ja, visst. Ja. Verkligen. Mm. Men om jag börjar där på en gång då. Liksom, hur vet du vad du behöver olika dagar? Liksom, vad är ditt bästa sätt att få reda på det?
Ja, men det är ju att börja dagen med att lyssna in. Att skapa plats för det. Jag bor i Stockholm nu. Jag har flyttat hit sedan vi såg sist. Och jag går ner nästan varje morgon till vattnet där jag bor. Och bara tar lite tid för mig. Lämna telefonen inomhus. Det händer någonting när jag får vara utomhus i naturen. Och bara lyssna in, lyssna på andetaget, meditera. Det behöver inte vara liksom tydlig meditation heller. Utan bara en promenad, stillhet, tystnad utan andra influenser.
Mm.
Och liksom, jag har nog tränat väldigt mycket på att lyssna in. Så här, hur mår jag? Liksom, är jag varm? Är jag kall? Hur mår magen? Är jag hungrig? Är jag trött? Behöver jag ta det lugnt idag? Behöver jag liksom planera in extra pauser? Behöver jag äta lite mer än jag gjorde igår? Behöver jag vara lite mer noga med vad jag äter? Magen kanske är känslig. Igår till exempel så kom jag tillbaka från Tyskland, från ett retreat. Flyget var försenat. Och så jag kom hem väldigt sent och jag kände i morse att så här, jag behöver verkligen äta något varmt till frukost.
Mm.
Så jag gjorde en gröt väldigt enkelt och jag behövde fänkål. Jag behövde någonting som liksom hjälpte till att så här, mjuka upp magen och så här, starta dagen mjukt och fint.
Mm.
Också lite krydda, liksom, lite värme men inte för mycket utan en bra balans.
Så då hade du fänkålsfrön när du tillade
gröten? Jag hade fänkålsfrön, lite peppar, kardemumma, kanel. Mina kryddor fortfarande nerpackade så jag tog liksom vad jag hittade. Men jag kände så tydligt, idag behöver jag fänkål.
Mm.
Så bara en sån liten grej. Och nu mår jag jättebra.
Mm.
Mm. Och så här, bara få i sig något varmt. Så att inte äta för mycket då. Liksom, om jag vaknar och känner att så här, oh, magen är lite trött. Jag har inte så mycket kapacitet att äta typ bröd eller yoghurt. Det skulle inte funka idag.
Just det, för så. Din agni var inte så on fire.
Precis.
Mm, ja. Mm. Och det här som är så fint. Alltså, och det här, jag vet inte hur det har varit för dig. Men för mig har det verkligen varit en resa. I att komma så här nära sig själv. Och bli vaksam för det här subtila. Yeah. De här små, små subtila obalanserna kanske man skulle säga. Att man känner att man inte är riktigt helt hundra. Att känna så här, okej, men vad behöver jag idag? Vad behöver min mage? Det har verkligen varit en resa för mig att komma dit. Tidigare för 10 år sedan var jag inte alls i kontakt med min mage. Och hade jättemycket magproblem.
Mm.
Men nu när man liksom tidigt kan notera det här, så är det ju som du säger, då gör man små, små justeringar. Man bara väljer att äta någonting varmt till frukost, man känner man behöver fänkål, då tar man det och sen är man bra igen.
Mm.
Det går ju ganska lätt att hamna i balans när man märker på ett tidigt stadium vad man behöver och ger sig själv det man behöver då också.
Ja, och sen också, jag tänker ofta är man kanske influerad av andra. Man kanske går och äter frukost med någon annan då och så tänker man, åh, nu är jag på det här kaféet och jag måste äta så mycket som alla andra, eller man äter med familjen eller sådär, och att där så här, skapa tid för att känna in vad behöver jag och kanske våga välja något annat än vad andra gör.
Mm.
Det tyckte jag var jättesvårt i början, så här, åh, nu är jag den krångliga eller jag är så annorlunda, liksom att komma över det där och att så här, faktiskt välja att det är viktigare för mig att jag mår bra. Att jag tar hand om mig själv så att jag kan vara närvarande för andra. Än att jag passar in eller liksom är okomplicerad. Eller äter det som någon annan har lagat till mig för att vara snäll. Eller liksom så här,
mm.
Där att bli tydlig med vad behöver faktiskt jag. Och att ta ansvar för det.
Mm. Mm. Det är ett stort steg för många.
Ja.
Verkligen. Att inte följa, liksom, ja, men att inte följa strömmen när det kommer till det. Jag kan vara så vissa dagar att jag... Ja, men, inte alltid jättehungrig till middag. Och det händer inte ofta. Men någon gång ibland. Och då är jag så här, nej, men då ska inte jag äta så mycket middag. Då gör jag kanske en väldigt enkel soppa. Eller något. Typ äter lite ris med röda linser. Bara lite grann. Liksom. Gör någon typ av ris-linsgryta. Liksom, enkelt. Och då kan min sambo ibland vara, men ska du inte äta? Liksom? Du måste äta ordentligt. Så jag bara, nej, just nu tror jag inte att jag måste det. För min agni är inte där. Och för mig känns det som, jag tycker det är riktigt oskönt. Ibland känns det som att jag typ har cement i magen. Det är typ den obehagligaste känslan. Liksom. Och om jag känner att jag har cement i magen, då är det ett resultat på att jag har ätit för mycket till lunch. Troligtvis. Eller att jag håller på att bli sjuk. För när vi blir håller på att bli sjuka förkylda så är jag inte heller lika stark. Eller att jag äter någonting till lunch som inte gick bra att kombinera. Det är ofta liksom något av de orsakerna till att jag ibland känner mig så tung i magen. Och då kan jag inte äta liksom en hel vanlig middag. Även fast det är det normala inom situationstecken. Så vi vinner ju så mycket på att bara lyssna in. Och anpassa efter liksom oss själva. Och inte bara följa det som alla andra gör.
Ja, och jag tänker att det handlar också om att inte så här, tänka sig till vad man ska göra. För det är lätt att hamna där. Och där kanske man behöver vara till en början också. Att så här, okej, nu läser jag mig till all den här kunskapen. Jag testar, jag ser så här, hur mår jag när jag äter det här. Hur mår jag när jag gör det här. Och att så här, ja, där börjar man kanske. Men att sen så här, ta det bort från tanken att så här, jag borde göra någonting, till så här, vad känner jag faktiskt ner i kroppen, ner i hjärtat och så här, ner i magen, och verkligen lyssna in därifrån.
Mm.
Att göra den resan. Och det, ja, det kan vara svårt också om man, ja, men, om man har mycket stress och är liksom mycket i det så här, planerande, det är logistik och liksom få vardagen gå ihop.
Mm.
Då kan det vara svårt att liksom skapa tid och känna in.
Verkligen, det, verkligen. Mm. Och för mig, alltså den resan har tagit flera år för mig. Och nu är det ju en vana. Alltså nu går det ju på automatik. Jag tänker ju på min Agni hela tiden. Alltså det är svårt för mig. Alltså, innan en måltid så checkar jag alltid av med min Agni. Och liksom under dagen också.
Hur gör du det? Jag blir nyfiken.
För mig så kopplar jag Agni mycket till hunger. Det är liksom det enklaste egentligen. Så här, hunger, hur känns det i magen? Känns det liksom tomt? Känns det som att jag behöver fylla på? Eller är det en känsla av att det liksom är tungt, fullt? Eller att det inte är någonting som brinner där? Just nu känns det... Min eld just nu är väldigt låg för att jag åt ganska mycket frukost. Jag mådde jättebra på det, för det var det jag behövde i morse. Så nu är jag liksom inte alls i närheten av hungrig, men det är heller inte obehagligt, för jag åt inte för mycket och har druckit varmt vatten där efter och så också. Så att det är typ det, att jag tänker mycket på min Agni som min hunger. Hur relaterar du till din Agni då? Hur ser det ut för dig?
Mm, men jag tar nog lite tid att lyssna in, liksom att jag så här... Just att liksom, när jag sätter mig ner för att äta eller för att bestämma vad jag ska äta, att jag då tar några andetag, liksom, kopplar på parasympatiska nervsystemet, rest and digest, att jag verkligen känner, vilar, slappnar av in i stunden.
Mm.
Istället för att vara i fight or flight, där, yeah, go, 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 fixa. Sådär. Att jag inte lagar mat från den platsen, utan att jag liksom är i kontakt med kroppen.
Mm.
Och sen, ja, det är nog andetag. Och ibland betyder det att jag behöver gå undan. För att jag kan bli väldigt influerad av människor omkring mig och vad som händer. Jag kan ta in det mycket. Så jag så här, går på toaletten och bara stänga dörren en stund. Och så här, andas, känna in. Så här, kanske ta på kroppen, kanske lägga en hand på hjärtat, en hand på magen. Så, här.
Mm.
Så där, yogan har hjälpt mig mycket att liksom komma i kontakt med andningen och kroppen. Och att lära mig liksom hur landar jag inombords.
Mm. Den är så viktig enligt Ayurveda. För att, liksom, ja, men för att smälta maten på. Ja, men för att ge dig själv och din kropp en bra chans till att smälta maten så som den behöver smältas.
Mm.
För det är ju som du sa, rest and digest eller fight and flight. Och när vi är i fight and flight, när vi är liksom uppe i varv, stressade, då kan vi inte smälta maten på samma sätt. Och då spelar det inte heller någon roll hur väl lagad, ekologisk, nylagad, välbalanserad med alla smaker, bra balans av fett, kolhydrat och protein. Om du är i fight and flight så kommer det inte, den maten kommer inte fungera som medicin för dig i alla fall.
Ja, och det, alltså det är ju inte bara liksom i Ayurveda. Det finns ju också liksom i studier på att man liksom ser att så här nervsystemen i magen, liksom att, liksom hur det är aktiverat, påverkar vår matsmältning.
Mm.
Så det är jättehäftigt. Att det,
verkligen, verkligen. Mm.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Och då, jag tror att ibland behöver man kanske, det är ju absolut inte idealt, men ibland behöver man kanske äta när man inte har jättemycket tid. Har man små barn till exempel, alltså hur många mammor sitter och äter i lugn och ro, liksom. Mm. Det funkar inte alltid.
Nej, nej.
Men att då kanske äta lite mindre och att så här, verkligen ta små tuggor, att tugga noggrant. I morse också, jag fick ta med min frukost på bussen. Liksom. Det är inte idealt att äta på bussen, men ja, jag hade min termos, det var varmt i alla fall. Jag hade mina fänkålsfrön. Och att då så här, i alla fall äta långsamt och medvetet, och att jag åt lite mindre än jag kanske hade gjort annars. För att det var det jag hade kapacitet till idag. Mm. Och att ja, man får göra sitt bästa liksom, och heller inte så här, inte igen gå in i huvudet där och stressa över det då. Så här, nu gör jag fel och jag kommer inte bryta ner det här. Utan att så här, ja, man får ta livet med en klackspark liksom. Verkligen. Och bara, nu är det som det är. Jag gör mitt bästa och det får räcka.
Ja, så. Exakt, exakt. Och så är det ju. Man gör ju det bästa i varje given situation utifrån de förutsättningar man har. Och för mig, jag har ju en snart 2,5-åring hemma. Mm. Och varje måltid med henne är inte peace and quiet. Det är verkligen så. För hon äter mycket fortare än vad jag gör. Och så fort hon har ätit klart så ska hon ner på golvet och börja dra i min hand och dra mina kläder. Och vill springa iväg och leka med mig. Och jag är verkligen bestämt, alltså hon kan bossa en del med mig. Jag låter henne göra det ibland. Men när jag äter, det är verkligen min zon. Jag bara, jag sitter här tills jag ätit klart. Och jag tuggar långsamt. Det spelar ingen roll hur mycket det drar mig. Och nej, det är inte liksom peaceful, för att hon ibland blir jätteledsen och frustrerad, liksom arg på mig för att jag inte kommer att leka med henne. Så hon kan många middagar ligga och typ sparka och gråta på golvet. Och jag och min sambo sitter där och försöker äta. Och det stressar honom mycket mer än mig. För att jag har verkligen bestämt mig för att säga, spelar ingen roll vad som händer runt omkring just nu. Jag tuggar långsamt och jag njuter av det här och försöker liksom stänga av det som händer runt omkring. Precis som du idag. Du behövde äta din frukost på bussen, men du åt den långsamt och njöt av, precis, man gör det man kan utifrån de omständigheter som finns runt omkring en.
Jag åt någonting också. Ja. Jag hade kunnat hoppa frukosten.
Ja, men exakt. Ja. Och för mig gör det skillnaden då. Att trots att jag ibland har en liten unge som ligger och skriker på golvet, att bara välja att tugga långsamt och vara närvarande med mat jag äter trots det. Jag tycker verkligen att det gör skillnad för min maghälsa, min energi, hur jag mår. Ja. Mm. Och sen kan jag också dela, bara som exempel häromdagen, jag var hemma till lunch och så var jag inte så hungrig. Och då rullade jag ut min yogamatta och gjorde några sun salutations för att få igång elden. Och det hjälpte verkligen. Så jag gjorde kanske 5, 6, 7 solhälsningar. Och så var min eld igång. Och det är så häftigt att det funkar. Vilket är, eller häftigt, det är ju superlogiskt egentligen. Man liksom sätter igång sig, ökar förbränningen och då kommer hungern igång. Så det är också, det finns inom Ayurveda, det finns ju massa enkla små grejer man kan göra för att få igång sin agni. Om den inte är där. Och det är ju, har man möjlighet så det är bra att göra det. För att en stark agni är också en bra förutsättning för att du ska kunna smälta maten. Och för att maten ska fungera mer som medicin för dig. Mm.
En annan grej är också att ta lite ingefära, en väldigt tunn skiva. Och så några droppar lime och lite salt.
Ja.
Och äta 10-15 minuter innan.
Den gillar jag också.
Alla med pitta konstitution bara, tycker den är jättegod. Ja. Så ja, absolut, det finns jättebra tricks.
Tricks, visst. Mm. Ja. Sen kan jag dela att jag just nu har en väldigt regelbunden rutin när det kommer till min dygnsrytm.
Mm-hmm.
Som jag också tycker är väldigt, väldigt härlig.
Mm.
De senaste kanske 2 månaderna så jag har somnat innan 22 varje kväll, tror jag. Och många kvällar typ 21:30. Alltså, och det är så skönt. Och sen så ringer min väckarklocka 5:50. Och jag älskar att ha den dygnsrytmen. Och jag mår så bra av det. Och nu har jag en 2-åring hemma och jag vet att liksom, har man små barn så kan det här med morgonrutin vara väldigt olika, både morgon- och kvällsrutin för familj till familj. Jag har turen att jag väcker min tjej 6:30, så att jag har varje morgon en halvtimme för mig själv. Där jag, och det jag hinner då är, jag går alltid upp, skrapar tungan, borstar tänderna, tvättar ansiktet med kallt vatten och jag gör nasya, näsdroppar. Det är det jag alltid gör. Och gå på toa. Och det är så intressant. Det blir en del skitsnack. Men det är så intressant att när jag går upp den här tiden och gör de här, skrapar tungan, borstar tänderna och dricker varmt vatten, då sker det verkligen på rutin med tarmtömning.
Mm.
Och det mår alltid bra efter det hänt. Liksom, för det känns så naturligt, det känns så lätt, skönt. Men om jag någon gång sover till 7, eller går upp först 7, strax efter 7:30, då är det som att den tiden för tarmtömning har liksom passerat.
Mm. Jag missat fönstret.
Ja, men exakt, jag missat fönstret. Och det här har jag läst inom Ayurveda också, att det finns ett naturligt fönster för oss där runt sex. Och det är så coolt att uppleva, tycker jag, att det faktiskt händer och att det sker på rutin. Och sen har jag en liten stund till på morgonen, och då brukar jag antingen sätta mig i en meditation eller göra några yogasana eller en abhyanga. Så något av det hinner jag med, och det är magiskt att få börja dagen på det sättet.
Fint det låter. Gud vad inspirerande. Ja. Det, ja, kvällsrutin och morgonrutin, liksom sömnrutiner ska jag säga, den är utmanande för mig fortfarande.
Ja, den är det.
Ja, främst när jag reser.
Ja.
För att det, ja, och jobba för retreats, sådär, då blir det sent ibland. Och, ja, jag jobbar mycket med det liksom, och när jag är hemma så försöker jag så snabbt som det går komma in i en bra rutin.
Mm.
För det är, man mår ju så bra. Det är så skönt att få sova.
Visst, jag älskar det. För mig är det så här, de stunder jag sitter ner, alltså dels att laga mat och när jag äter och min sömn är så här, ingen får rubba det. Så här, det är verkligen mina, vad ska man säga, mina, ja, min liksom självkärlek och bara min tid att ladda mig själv och bara, som är så viktigt för mig. Så viktigt. Mm. Ja.
Ja, och det kanske är olika för alla vad det är som man liksom, non-negotiables.
Exakt, sådär. Det är det ju såklart. Ja. Ja. Men för mig är det matrutin, vad jag äter och min sömn. Mm. Det, ja. Och nu har jag väldigt bra rutin på det. Det känns väldigt, väldigt bra. Jag lagar ju också mat 2-3 gånger om dagen. Mm. Mitt liv ser ju ut så nu att jag har möjligheten att göra det. Och det vet jag också inte alla som har. Och ja, det tar tid. Ibland kan jag tycka så här, ah, varför lägga ner så mycket tid på det här? Men jag har så svårt att ta fram någonting ur frysen eller laga storkok och göra matlådor. För att jag vet ju att jag vill ju ha pranan.
Mm.
Jag vet ju att pranan finns i det som är nylagat. Mm. Och jag mår bättre av det, min mage mår bättre av det. Rent psykiskt mår jag så mycket bättre av det. Att laga eller äta nylagat så ofta jag kan. Så jag försöker verkligen göra det också. Mm.
Jag inom 24 timmar är nog min regel.
Det är min regel också. Det händer absolut att jag lagar middag och planerar för matlådor så att det finns till lunchdagen efter. Och det är jag fine med. I den bästa av världen så vill jag ha nylagad mat. Frukost, lunch, middag varje dag. Men herregud, jag har annat jag gör i livet också.
Ja, men det, jag har funderat mycket på det där, liksom hur, alltså med matlagning, och jag har en kurs som kommer upp nu i höst liksom med vedisk matlagning. Och,
vad spännande.
Ja, och någonstans, jag tror, alltså det här, man måste också börja prioritera att laga maten.
Mm.
Det handlar inte bara om att hitta snabba hacks och liksom bli snabb och duktig, och så här, utan det måste ändå finnas en vilja, och så, som du säger, att så här, jag vet ju att jag mår så bra om jag lagar färsk mat. Och så här, att den måste nog ändå landa någonstans, tror jag. Att, här, att det känns viktigt att faktiskt göra färsk mat.
Mm.
Och att man märker en skillnad från när man äter rester och fryst mat och uppvärmd mat och sådär. Och färsk mat. För det, ja, mycket kan man optimera, men i slutändan så det tar lite tid att laga mat också.
Exakt, och ge sig själv den tiden. Men jag upplever också att ju mer jag lagar mat, desto fortare går det. För man blir ju mer skillad i köket ju fler timmar man har där också. Så är det ju, verkligen. Det måste ju du också uppleva som lagar mycket mat och jobbar med det delvis också.
Oh ja, absolut. Och sen hittar man hittar ju sina recept, liksom sina rutiner och sina liksom grejer som man kan göra om och om igen, som är goda och snabba, och hittar, ja, men så här, vad kan man preppa? Någonting jag gör ibland är att jag preppar grönsaker och skivar det så att det står färdigt när jag ändå har skärbräda ute och ändå har fram, liksom, det går det snabbt att göra enkelt. Medans om man ska ta ut det och göra det färskt, så ja, det kan kännas som ibland som en liksom, lite större projekt än när man redan är igång. Sådär. Yeah. Så att använda det liksom momentumet som jag bygger upp när jag redan lagar mat. Att tänka framåt lite, sådär, vad ska jag äta ikväll? Hur kan jag preppa? Hur kan jag göra det enkelt för mig?
Smart. Det är bra.
Och, ja, men, sådär, på kvällen preppar jag ofta för frukost. Så jag lägger fram, liksom, typ ställer fram kryddor ibland. Om jag gör gröt till exempel, så lägger jag i allting i grytan redan.
Mm.
I kryddor, och så har jag liksom, havregrynen eller vad jag ska göra med vid sidan. Och så liksom, kan man bara sätta på kastrullen, grytan, liksom ghee och kryddor i. Och sen, så det känns smart. Lite enklare, lite snabbare.
Ja, det är smart. Ja. En del av min kvällsrutin har också varit senaste månaden, inte varje kväll, men majoriteten, så lägger jag mandlar i blöt och russin i blöt. Och jag har faktiskt också flera gånger tagit fram, jag äter ofta gröt till frukost. Tar ofta fram kastrull och ställer fram havregryn. Jag lägger inte ner det i kastrullen, så jag har inte kommit dit än. Men ställer fram allting. Och kokar upp vatten och häller upp i min termos. För det tycker jag också...
Ja, det är ju smart.
Den är liksom perfekt temperatur. Kokar upp vatten, häller direkt över till termosen, för då svalnar det lite under natten, men det är fortfarande så här mellan 50-60 grader tror jag när jag dricker på morgonen, och det för mig tycker jag är en magisk temperatur.
Perfekt.
Och där återigen, det är olika för alla hur varmt man gillar det, men också för att, men som du sa, hitta de här små grejerna som underlättar att få till sina rutiner.
Ja, för den kan ju vara ibland, om man kokar vatten först och så häller man upp i en kopp. Där kan jag ibland, och så typ sitter jag och skriver eller gör yoga. Och innan jag liksom kommer ihåg att dricka så är det kallt. Och så behöver man värma till i nytt vatten. Och så att termosen är ju perfekt.
Termos är superbra. Nu har jag inte med mig den just här vi sitter nu, för vi har tillgång till varmt vatten här. Men annars har jag ofta med mig min termos under dagen. Som är liksom en bra temperatur, så att jag vet att jag... När som helst jag känner att jag vill ha varmt vatten, så finns det bra temperatur på det. Det är väldigt bra.
Jättebra.
Tips att ha med sig.
Ja, jag hade min gröt i en liten mattermos också.
Ja.
Så bra. Med en liten sked på, som jag enkelt kan, den reser jag med alltid. Liksom. Det är så bra.
Superbra.
Soppa eller gröt eller kichari.
Ja.
En perfekt portion passar i. Liksom.
Superbra. Det är faktiskt någonting som jag tänkte jag ska köpa, som jag inte har en mattermos. För då slipper man ju också mikra maten eller värma mat.
Jag har inte använt en mikro på, jag vet inte hur länge.
Nej, exakt. Vi har ju en mikro i vår lägenhet, men jag har aldrig använt den. Det känns inte bra. Så att har vi matrester hemma, matlådor, så värmer jag alltid det i ugn eller kastrull eller spis.
Yeah.
För det går ju också typ lika fort, alltså typ.
Ja.
Ja, det känns så mycket bättre.
Ja,
verkligen.
Ja, det blir lite mer disk liksom, för man behöver diska ur en kastrull. Men jag menar, det handlar om sekunder. Och det är där också att så här, komma över den och bara, alltså, det kan kännas som tamas för mig ibland. Liksom den här liksom, motståndet till att göra saker direkt, att prokrastinera, så här, att komma över det och bara, jag gör det här för framtida Lisa som kommer ha liksom bra mat och som inte kommer ha disk stående. Och som att så här, bara liksom ta sig över den och få gjort det.
Det är bra. Det tror jag också är en vanlig sak. Alltså för mig, jag överväger inte ens att använda mikron idag. Det är många år sedan jag har gjort det. Och det blir en vana att bara alltid ta fram kastrullen när jag ska värma någonting. Så lätt, så enkelt.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Och ghee är ju också typiskt ayurvediskt. Och du nämnde det nyss. Så är ghee någonting som är en del av din vardag?
Oh ja. Ja, jag lagar nästan bara mat med ghee faktiskt.
Och varför gör du det då?
Jag mår bättre av det. Jag känner att min mage fungerar bättre. Jag bryter ner maten bättre. Jag är mer regelbunden. Jag tycker det smakar gott. Ja, sen jag äter väldigt, väldigt lite kött och fisk och sådär. Jag är nästan vegan. Och ghee är liksom det som jag äter som regelbundet. Där jag får i mig vitamin B12 och liksom... Ja, så det känns som att så här, det är någonting jag behöver.
Mm.
Det känner jag ganska intuitivt. Så att det mår jag bra av.
Mm.
Så,
Jag använder också ghee varje dag. Mm. Alltså det går inte en dag utan att jag använder ghee. Jag föredrar ghee när jag ska tillaga någonting. Just för att du vet, vi har ju ett helt avsnitt där vi pratar om ghee. Ghee och honung. Men då nämnde jag också att ghee har ju mycket högre... Alltså den tål värme på ett annat sätt än smör till exempel. Smör bränns ju mycket lättare, vilket ghee inte gör.
Yeah.
Så det är också...
En högre kokpunkt.
Exakt. Så det känns hälsosammare bara av den anledningen att använda ghee. För jag får inte bränt fett i mig, vilket inte känns lika hälsosamt. Men sen finns det ju 1000 andra anledningar till att använda ghee också. Och jag gillar också smaken, jag gillar... nej. Jag bara vet varför det är så bra. Och då är det... Då känns det såklart konstigt att använda någonting annat.
Om man har gjort en panchakarma också så ser man ju verkligen på hyn vad som händer när man gör den här ghee-behandlingen. För er som inte vet så är panchakarma en sån här ayurveda-kur. Och då när man ska göra en virechana som är en utrensning av pitta från kroppen så dricker man eller äter ganska stora mängder ghee under 4-5 dagar. Och efter det har gått 5 dagar så kan man verkligen se hur huden, så här, man har ett sånt ghee-glow riktigt liksom. Så det är jättehäftigt att så här, det påverkar verkligen kroppen inifrån och ut och huden. Och jag känner det också att äter jag ghee regelbundet så blir jag inte lika torr på händerna. Och nu liksom på hösten, jag kan få torra läppar och sådär. Det blir inte på samma sätt.
Nej.
Jag märker också stor skillnad ibland när jag lagar mat på retreat, så det är veganska retreats, då blir det att jag använder mer kokosolja, lite sesam, olivolja, ibland solrosolja, och då märker jag också skillnad på hyn, att jag inte riktigt får i mig den här liksom, riktigt närande fettet på samma sätt. Och det är något jag märker med många veganska klienter också. Att det fattas någonting. Liksom. Vi behöver få i oss ordentligt med fett. Jag har många klienter som är veganer. Och sen börjar använda ghee. Att det är det enda, liksom, den enda mjölkprodukten de använder. Just och att det. De mår väldigt bra av det.
Ja, det gör skillnad.
Ja, jättestor skillnad.
Spännande. Och på tal om det så fick du mig tänka på bara häromdagen. Det var typ en vecka sedan som jag noterade lite vattenobalans. Åt den där subtila. Att jag var väldigt torr om läpparna. Jag bara, okej, jag är lite uttorkad och det är vata. Så den dagen gjorde jag bara små justeringar för att tänka lite extra mycket för att balansera min vata. Jag gjorde några pranayama, några andningsövningar. Jag tror jag gjorde en abhyanga den dagen. Och på kvällen så drack jag bara varm mjölk med ghee. Innan jag gick och la mig. Och dagen efter... Jag hade inga torra läppar längre. Det var inte så att jag gick och smorde läpparna hela dagen. Utan det var verkligen inifrån och ut, som du sa. Och man kan få effekt så snabbt.
Verkligen.
Mm.
Vad häftigt att du kunde märka det så tydligt.
Ja.
Och det är det som är så häftigt med ayurveda. Att om vi är nyfikna på vår kropp. Applicera det vi lär oss. Kan vi testa de här sakerna? Vi behöver inte sitta här och lita på vad som funkar för dig. Liksom.
Nej,
utan att du kan testa det här hemma själv och se vad funkar för mig.
Ja.
Att så här, det är så spännande. Man kan väcka den här nyfikenheten att verkligen så här, ta sig tiden att lära känna din kropp.
Mm.
Ja,
så spännande. Och också att det är helt harmlöst. Vi håller liksom inte på med några kemikalier eller medicin eller grejer som ger biverkningar. Utan så här, prova att dricka lite varmmjölk med ghee. Funkar inte så funkar inte, men då gjorde det ingenting. Liksom. Ja. Jag älskar det med ayurveda. Att det är så, och det är kul att komma nära sig själv på det sättet. Liksom, ja, men verkligen smyga på sig själv och observera de här små grejerna och se hur man mår. Och jag tror verkligen på det också, att ju mer man hittar med enkla små sätt att justera, det är ju bra här och nu. Jag tror så mycket på att det bygger vår hälsa många, många år framöver också.
Oh ja. Mm. Ja. Gud, alltså det, vi har en hel livstid på oss att studera våran kropp liksom, mm. och vara nyfikna på den. Mm. Och, ja, och jag tänker, alltså inte bara saker som vi gör för att må bra, utan också saker där vi kanske inte riktigt vet ännu. Så här, ska jag äta en bit tårta på ett kalas? Så här, att hela tiden, allting vi gör, applicerar, testar, att det får vara på ett nyfiket och liksom ett... utan att vi dömer oss själva eller är hårda mot oss själva i det, utan att det får vara flytande och utforskande.
Verkligen. Mm.
Så att varje sak jag gör blir ett litet experiment där jag får lära känna mig själv bättre.
Mm, verkligen.
Och antingen så väljer jag att göra det igen för att det funkar bra, eller så väljer jag att ta ett annat beslut en annan gång. Mm. Mm. Med den informationen jag får.
Exakt. Mm. Och på tal om tårta där, så jag lever lite efter 80-20-regeln. Jag tänker att om majoriteten av mina måltider och mina livsstilsrutiner, alltså vad jag gör, hur jag rör mig och så vidare, är för mig, så kan det väl vara okej med någonting annat som kanske inte är riktigt lika balanserande. För att jag lever ändå här och liksom, det finns mycket att njuta av och så vidare. Och ett sånt exempel var, jag var ute på restaurang med min sambo och hans familj för, det här var kanske 3 veckor sedan, på en av mina favoritrestauranger här i stan som heter Farang. Har du varit där?
Nej, jag har inte det. Jag har så mycket att upptäcka i Stockholm.
Ja, visst. Den är fantastisk för att det är så otroligt god mat. Mm. Verkligen sån sensation, smakupplevelse och bra service och allting. Bara, det är verkligen restaurang jag kan rekommendera. Mm. Men, herregud vad man blir mätt. Enligt min egen smak, alldeles för mycket mat. Och jag har ju ätit där, jag tror att det var 3:e gången där, så jag vet ju om det. Men jag väljer det ändå, såhär, någon gång varannat år typ. För att det är en smakupplevelse framförallt, och det är någonting att dela, det är minnen mycket runt omkring. Men vi åt deras avsmakningsmeny, vilket är otroligt mycket mat. Enligt mig alldeles för mycket mat. Så jag åt inte, man får så här ris till också. Och jag åt ingenting av det. Och jag åt bara liksom, ja, de andra smårätterna. För att jag visste att det här kommer bli mycket. Och sen till efterrätt. Så på all den här maten, till efterrätt på den här avsmakningsmenyn, så var det kardemumma sorbet. Och då så sa jag till servitören, jag bara, ursäkta, kan jag få en annan efterrätt, för det funkar, alltså det kommer, alltså jag vet att äta iskall efterrätt efter så mycket mat, alltså dels så är Agni redan overloaded, det är som att du har den här bonfire, jag glömmer alltid bort vad det heter på svenska,
eld,
lägerelden. Ja. Om du har den brinner bra, och sen så lägger du på sjukt mycket mer vedträn, då kommer du släcka elden. Och det är det som händer när vi äter för mycket. Och om du dessutom sen äter glass på det, det är som att lägga en iskall blöt filt över den här brasan. Och då kommer din eld att dö. Vilket betyder att maten kommer inte bearbetas alls bra. Vilket gör att maten kommer snarare ta energi än att ge dig energi. Mycket större risk att det blir till ama. Som är mat som inte är tillräckligt förbränd, som puttas ut i dina tarmar och det stökar till det överallt åt dig. Så jag bad faktiskt att få en annan dessert som inte var kall, och det gick bra. Alla andra åt glass. Jag bara, you do you. Och ja.
Vad fick du för något då?
Jag tog en, inte för att det kanske var, alltså jag fick någon typ av crème brûlée, vilket är så gott. Njöt så mycket av det. Hela måltiden, alltså alla rätter i sig, jag vet, det var inte en mat som medicinmåltid för mig, men jag njöt verkligen av crème brûlée, och det kändes lite bättre än sorbet i alla fall.
Det är spännande, på tal om dessert, sådär. Det kom upp nu, vi pratade om det på retreatet nu i veckan med, jag höll en klass i ayurveda om matsmältning och sådär. Och egentligen är det ju bättre att äta den söta smaken lite tidigare i måltiden. Alltså kanske inte, yep. Det behöver inte vara det allra första man äter, men att man äter det liksom tidigare i måltiden när matsmältningen fortfarande är stark. Och det är också den första smaken som förbränns i kroppen. Jag vet inte om det här stämmer, men min lärare berättade för mig att anledningen till att vi har dessert, alltså hela idén med att man äter någonting sött mot slutet av måltiden, kom från hovet. Och tanken var att när man började bli trött, ville att gästerna skulle gå hem från de stora festerna, så kom man ut med en stor, tung dessert som alla åt och blev trötta och så gick de hem.
Okay. Så alltså,
det, man tänker, det låter ändå rimligt, ja. Att det är så här, ja, det används liksom för att släcka elden, för att släcka kroppen, ja. Så att vi behöver gå hem och sova. Man blir ju ofta trött också om man äter en stor måltid,
ja.
Och speciellt om man äter liksom någonting med mycket grädde eller som är kallt, liksom tungt och sött och
ja.
Sådär.
Ja. Herregud, alltså man mår ju inte bra. Men det kan vara okej någon gång ibland.
Ja.
Och man väljer att njuta av det under tiden. Sådär. Men vilken rolig story.
Ja.
Det, alltså, jag kan se logiken i det. Absolut. Roligt. Ja. Mm. Precis, för enligt Ayurveda ska man äta mer av att börja med det söta och avsluta med kärvt och bittert.
Precis.
Så? Mm. Så för kärvt och bittert har jag också hört. Det är som att lite såhär, hur ska jag beskriva det? Men det är lite som att
ja, men det är sammandragande smak också.
Exakt.
Så jag tänker att det liksom drar ihop magsäcken lite kanske.
Ja,
liksom,
och lite smaklökarna. Det är som, ja.
Ett avslut.
Ja, ett avslut. Ja. Jättekonstiga formuleringar här. Men som någon typ av naturligt liksom, fint avslut. Som att sätta på locket, sluta stänga säcken, I don't know. Pricken över it. Ja,
ja,
något sånt.
Egentligen, jag dricker inte alkohol längre, men principen av att dricka en liten snaps eller någonting bitter, liksom bittra örter eller en aväck på maten, det är ju lite samma princip egentligen, att det är så här, lite eld, lite hetta, det här bittra sammandragande som liksom hjälper kroppen att så här, en sista liten kick för att bryta ner maten.
Mm. När jag gick min första utbildning inom Ayurveda i Sverige så pratade min lärare om det här och hon sa, därför kan det ibland vara en bra idé att typ ta en espresso på maten.
Ja, just det.
För det har lite samma effekt. Espresso är ju bäst, bittert, sammandragande.
Just det.
Allt det som du sa nu, varmt.
Mörk choklad har ju lite samma princip också.
Exakt. Mm. Ja.
Eller ayurvediska örter, en
eller
liten örtshot.
Ja. Har du någon favoritört eller örter du tänker på där?
Triffala.
Mm.
Jättebra. Det finns ett fantastiskt märke i Sverige som heter Sattva Herbs som jag jobbade för ett tag. Sara som har det är helt fantastiskt, som är så duktig på örter. Jag tror hon gör mest personliga blandningar nu. Men hon hade en som hette Let Go Mild and Daily som har triffala i sig. Och sen är det lite sariva som är jättefin mjuk ört för huden. Lite lakrits också som balanserar upp, för triffala kan bli lite för hettande för en del människor. Så lakritsen och sarivan liksom svalnar av men gör den lite mjukare för kroppen. Så en sån är fantastisk.
Mm. Fint.
Mm.
Jag har också hemma nu för vana att ha en liten skål, liten keramikskål. Där jag har torrrostade fänkålsfrön som jag har i en torrstekpanna. I min fänkålsfrön och lite ajvanfrön. Mm. Proportionen är typ, vad har jag, typ 80% fänkålsfrön och 20% ajvan. Bara torrosta det och ner i den här lilla skålen som står framme på bordet. Och efter måltid känns det så fint att få avsluta med det.
Mm.
Men framförallt fänkål hjälper också till med matsmältning och ajvan också.
Mm.
Så dels hjälper matsmältningen men också bidrar till fräschare andedräkt.
Mm.
Det tar ju liksom bort mycket av de smaker som finns i munnen. Och ja, det finns massa fördelar med det.
Mm.
Men det är också en liten ayurvedisk grej som har plats i min vardag.
Mm. CCF är ju också fantastiskt.
Mm.
Det har vi säkert pratat om en del. Fänkål, koriander och
kummin.
Just det.
Ja.
Det kan man ju också torrrosta och sen göra te på. Det blir jättegott att bara dricka en liten sån. Jag kan inte dricka för mycket på kvällen. Då liksom behöver jag gå på toa på natten och sådär.
Mm.
Men bara sådär 50 milliliter eller någon deciliter. Sådär.
Mm. Det är också bra. Skön magkänsla får man av det.
Ja, verkligen.
Mm.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Någonting annat som kan vara bra att tänka på just den här tiden på året är ju att vi är i årstidsskifte. Så vi skiftar från sommar in till höst. Det börjar bli kallt ute och det kan vara svårt att veta hur man ska klä på sig. Det är jättekallt på morgonen och sen är det varmt vid lunch. Och så, ja. Gör du något speciellt för att ta hand om dig själv och för att inte bli sjuk just den här tiden på året när kroppen är lite känsligare?
Absolut. Alltså, verkligen. Så det är för mig, nummer ett är att klä mig varmt. Jag blir så här, förvånad när jag ser människor på stan utan mössan. Det är så här kallt och blåsigt. Men majoriteten har ju inte mössa. Jag är ju snarare udda som har det, i typ. Men det, för mig är det, jag skulle inte kunna tänka mig att gå ut utan mössa nu. Och det gjorde jag också för flera år sedan. Men nu när jag vet värdet av att ha koll på din vatadosha när det är så här kallt, så kan jag inte tänka mig att gå ut utan mössa. Så jag har mössa, halsduk och varm jacka. Så jag klär mig varmt. Det är väl en grej. Och sen också, det här skulle jag nästan kunna ha ett helt avsnitt om. Nästan. Men förra hösten, för ett år sedan, var jag väldigt ofta väldigt mycket förkyld. Och det hör man när jag lyssnade tillbaka på några avsnitt från förra hösten. Jag bara, men gud, att jag spelade in när jag lät så där förkyld. För det låg ju kvar liksom, i bihålorna många, många avsnitt. Det var också då som min tjej började på förskolan. Hon drog hem mycket förkylningar. Men jag var väldigt, väldigt skör. Så att jag var förkyld varannan var tredje vecka. Hela förra hösten och vintern. Och fick inte bukt på det. Och inser nu i efterhand att jag hade väl, eller jag hade vataobalans framförallt. Som liksom, ja, men gjorde att jag var extra skör och känslig. Så vad jag har gjort sedan i våras är att jag verkligen tänkt på att bygga upp min ojas. För ojas är ju grunden i ditt immunförsvar. Därav mycket blötlagda mandlar. Äter mera dadlar, ghee. Mycket mer mjölk i min kosthållning, vilket jag inte haft tidigare. Vilket också känns helt okej, känns rätt. Och varför jag säger det är för att jag också vill säga till dig som lyssnar att du ska inte äta eller dricka någonting som inte känns bra för dig, såklart. Det säger man också inom Ayurveda att om du inte gillar, känner liksom lust inför det du ska äta eller dricka, så kommer det också släcka din agni. Så du behöver tycka om maten du äter och det du dricker. Men kokt varm mjölk med kryddor tycker jag är fantastiskt nu. Så jag har gjort mycket för att stärka min ojas över tid. Håller mig varm, koll på min vata. Och nu är vi snart in i november. Och jag har inte varit förkyld en enda gång sedan i våras. Så det känns jättebra, verkligen.
När du säger blötlagda mandlar, lägger du dem i blöt och sen tar du av skalet, eller?
Ja, exakt. Mm.
I vanligt kallt vatten eller är det i varmt vatten?
Ja, jag lägger dem i kallt kranvatten på kvällen. Så får de ligga i blöt och inte iskallt, utan jag tar kranvatten. Mm. Ja. Mm. Hur gör du? Brukar du lägga mandlar i blöt? Just på tal om det, sen får du berätta mer om.
Alltså det snabba sättet är ju att skolla dem. Ja. Så det gör jag nog oftast när jag lagar mat, så behöver det gå snabbt.
Yep.
Så då är det oftast att jag koka varmt vatten eller ganska varmt vatten och så lägger de i vatten i någon minut och så kommer skalet av direkt och då ploppar de ut jätteenkelt.
Sant. Smart.
Men
exakt, de är nästan enkla, eller de är enklare att skala när man skalar dem än när man lägger det blöt under natten. Men det är inte svårt att skala dem när man lägger det blöt under natten.
Jag vet inte om det är så stor olika effekt, för jag tänker att de är lite varma då, för att de har liksom blivit lite, så att de är kanske enklare och för kroppen att bryta ner, för att de blir kokade liksom en snabbis.
Ja.
Jag vet inte om det finns någon idé om att det är bättre att de ligger under lång tid. Och
jag
att
vet
man
inte heller.
Liksom,
däremot ska de inte ligga i blöt för länge.
Nej, just
det vet jag.
Nej.
Så typ ett dygn, då tycker jag själv att de känns lite ofräscha nästan.
Ja, de blir lite liksom soggiga, sådär, mjuka.
Ja.
Och,
Just det. Ja, men så att jag tänker absolut mycket på att det är årstidsskiftning nu. Och tänker mycket på hur jag kan hålla mig i balans. Det gör jag. Gör du det då? Eller hur ser det ut för dig?
Ja, men också, vad du sa, jag använder inte mössa faktiskt. Men jag har alltid en jacka med luva. Som jag kan liksom snabbt fälla upp om det är blåsigt och sådär. Och nacken är jättekänslig. Ja. Ofta liksom tröja som går upp i nacken. Sjal, varm tröja liksom. Varm jacka. Så det, och sen liksom vara noga med sömn och vila. Att verkligen lyssna in, att så här vaknar jag och känner bara shit, jag har inte sovit bra. Att då vara extra snäll mot mig själv, se till att jag kommer hem i tid på kvällen och att liksom komma i säng lite tidigare än vanligt då, så att jag verkligen får 8-9 timmar i sängen. Jag behöver 9 timmar i sängen, sen jag trackar liksom sömnen. Så man vaknar ju under natten också, bara för att du ligger och sover 9 timmar betyder ju inte att du är i djupsömn eller REM-sömn 9 timmar. Så där att man liksom extra noga med vila. Och sen ja, var noga med maten, att här, vatan höjs. Där kan jag ibland ha en tendens att kanske hoppa måltider eller att glömma bort att äta. Sådär. Och att vara noga med det. Att så här, även om jag inte äter så mycket, alltid att äta regelbundet. Att få i mig någonting så att matsmältningen liksom hålls igång. Så att man lägger på ett vedträd på elden liksom, regelbundna tider. Så att den hålls stark.
Precis, för om det går för lång tid mellan måltiderna så kan ju elden dö för att det inte finns någonting att förbränna helt enkelt.
Precis, men du vet säkert de som har fastat efter 2-3 dagar är man inte hungrig alls längre. Och det är liksom elden släcks. Den pausas, kroppen går in på sparläge och sparlåga. Verkligen. Så att hålla igång den. Och sen också att om jag märker att jag börjar få ont i halsen, det kan vara så här ett första tecken för mig att så här, okej, då avbokar jag, då pausar jag. Och att inte då fortsätta pusha på och tänka, nej men jag måste gå på det här mötet, jag kan inte missa det. Vissa grejer kanske man behöver prioritera, men att verkligen vara noga med att sortera bort det som inte är viktigt just nu. Kanske lägga grejer online om jag kan, så att jag inte behöver gå hemifrån. Och, så att verkligen halsont, paus. Den är jätteviktig för mig.
Den är bra.
För jag har haft jättemycket problem med bihåleinflammationer tidigare. Och det har varit liksom den första signalen att här, nu har jag inte sovit ordentligt. Nu har jag stressat för mycket, gjort för mycket, haft för fullt schema. Så den är jag uppmärksam på. Att så här, liksom fånga den snabbt.
Bra. Jag har fått ont i halsen några gånger de senaste månaderna. Och det jag gör då, jag tänker tillbaka här, så har jag tagit det lugnare? Det borde jag ha gjort. Så det känns såklart väldigt rimligt att göra det. Men kanske inte lika påtagligt att jag här, då avbokar eller strukturerar om. Men jag har några huskurer som jag gör som hjälper mig. Bland annat så första lilla känsla av att så här, det är någonting som känns i halsen. Då tar jag varmt vatten, typ 50 grader. I med lite gurkmej och salt. Rör runt och gurgla det.
Ja, tänkte precis.
Alltså det är so far så har det släppt varje gång. Och det är också en ayurvedisk huskur. Och när jag minns när jag var i Indien och fick göra det här första gången under en panchakarma, så gav de mig saltvatten som jag skulle gurgla. Och jag tog en liten klunk av det här som såklart inte sväljer för att man ska gurgla. Och gurgla lite försiktigt, spotta ut. De bara, nej. Så de ska liksom visa mig hur man gurglar ordentligt. Så då var det en av de här terapeuterna som tog en klunk vatten och verkligen gurglade så här ordentligt långt bak i halsen. Och den spottade ut nästan som att man typ kräks. för att det är skillnad. Och jag faktiskt upplever det själv. Att så här, fin gurgla och fin spotta ut, då har du mer i munnen. Skillnaden är att få bak det så långt bak i halsen du kan. Och om man gurglar saltvatten och gurkmeja långt bak i halsen, då blir det, alltså jag hoppas att du inte är jättekänslig som lyssnar, men nästan som reflex av att kräkas. Och det är när du liksom spottar ut det från långt bak i halsen. Jag hoppas att man kanske förstår skillnaden, men annars prova och upplev skillnaden. Att fin gurgla spotta ut från munnen, en gurgla långt bak i halsen och nästan kräks spotta ut det. Då får du ut den där skiten, verkligen. Och det är det jag upplever att då försvinner halsont. Inte på en gång, men sen tar det lugnt och framförallt verkligen på min halsduk om jag går ut och kollar på min vata och dagen efter så är det borta.
Det påminner mig om coronatesten. Jag vet inte om man hade dem här i Sverige, men i Tyskland så hade de en del ställen. Fick man lite så här koksaltsvatten, saltlösning.
Ja. Ja,
så skulle man liksom gargla det. Jag tror det var 20 sekunder. Och de stod och tajmade.
Oj, det är länge.
Så du fick liksom gurgla. Och sen typ, alltså ibland behövde jag pausa bara för att andas genom näsan några sekunder. Och då pausade de liksom det här stoppuret.
Oj,
och så igen liksom. Så det var strikt tyskt coronatest.
Wow.
Och så gurgla 20 sekunder och sen spotta tillbaka det här röret. Och sen så skickar man in det liksom. Istället så behövde man inte ta liksom de här topsen upp
just
i näsan.
Det, just det. Men då var det viktigt att gurgla länge
precis,
och långt bak i halsen.
Då kommer man ju liksom riktigt bak i halsen och liksom kommer i kontakt med bakterierna där.
Exakt,
så det är ju samma princip.
Ja.
Så 20 minuters halsgurgling för att man blir av med halsontet då.
Ja. 20 minuter?
Nej,
20
inte
sekunder.
Sekunder.
Ja, 20
Nej. Oj.
Men 20 sekunder länge också.
Det är också länge.
Ja, precis. Och när du gör det så också inte bara ta en klunk och gurgla saltvatten och gurkmeja och spotta ut, utan ta ett halvt glas och så kör du halva glaset så att det blir liksom flera omgångar.
Just
för att
det.
Verkligen rensa ut. Och sen också dricka varmt vatten med färsk ingefära är också bra om man
just
känner
det.
Att man börjar bli förkyld. För att återigen, en förkylning inleds ofta med att din agne blir lite försvagad. Så då kan det vara bra att tända din agne, för det kan hjälpa att billigt talat bränna bort förkylningen också. Så ha koll på din agne är också bra.
Just det. Mm. Ja, ingefära hjälper ju till att hålla den stark.
Mm.
Kokar du ingefäran eller lägger du bara i varmt vatten?
Lite olika beroende på hur mycket tid jag har. Antingen kokar jag upp vatten och bara tar några skivor ingefära i min termos och lägger ner. Mm. Eller så gör jag skiva ingefära, lägger en kastrull och kör lite längre kok.
Mm.
Ja.
Mm.
Lite både och.
Mm.
Ja, lite beroende på.
Yes.
Ja. Så vi ska börja avrunda det här samtalet. Jag tycker det har varit jättegivande, jättefint att få höra dina stories och hur mycket plats Ayurveda får ditt liv. Och det känns fint att få dela med sig av det också. Hoppas verkligen och jag tror att det har bidragit till dig som har lyssnat. Och berätta för oss om du uppskattar den här typen av avsnitt, för då har vi absolut flera av dem också. För våra rutiner och allting, det förändras hela tiden beroende på vad vi är, hur vi mår och vad det är för årstid med mera. Och innan vi avslutar helt så vill jag bara fråga dig, Lisa, och ge dig chansen att berätta vad händer i ditt liv härnäst? Vad har du för dig och vad har du delat med dig av?
Ja, jag har precis haft mitt 7:e retreat för i år. Så nu,
wow.
nu är det retreat paus. Jag ser fram emot att vara i Stockholm. Jag kommer ta emot mer fysiska klienter nu. När jag har ett kontor i Stockholm. Så man är välkommen på coaching och ayurveda-konsultationer också. Sen har jag en kurs i ayurvedisk matlagning som börjar 20 november. Så det kommer vara 4 veckor där vi ses online för att göra det tillgängligt för alla.
Gud vad bra. Spännande.
Så det blir jätteroligt. Det är någonting jag har fått mycket frågor om. Så det känns jättefint att få dela med sig av det.
Vad spännande. Då står man hemma i sitt kök och lagar mat med
ja,
dig.
Och det många tänker så här, jag vill träffas och laga mat. Och absolut, det är ju supermysigt att laga mat tillsammans såklart. Men det funkar förvånansvärt bra att göra det på Zoom. För att du är i ditt kök, du har din spis, liksom du vet vilken temperatur du behöver, du har dina kastruller, dina skålar. Så du kan ju göra maträtterna igen för att du har testat en gång hemma redan. Så det är det som är så himla smidigt och det är mindre att städa, det är lättare att hinna med. För nu gör vi på måndagar 6-8 så att det inte blir för sent, 8 är redan lite sent att äta middag liksom.
Mm.
Är man i ett kök, då det är svårt att hinna dit. Det är liksom lite
ja,
sådär.
Jag ser en massa fördelar med att ha matlagningskurs online.
Ja.
Super, superkul.
Så varmt välkomna till det, om det känns inspirerande. Och det kommer vara fokus på liksom, hur inkluderar jag Ayurveda i min vardag. enkla saker som du kan göra snabbt, som du hinner göra på kvällen, som du hinner göra liksom på morgonen till lunch och sådär. Så att du verkligen kan äta bra, snabbt och gott liksom i vardagen.
Toppen.
Yes. Ja. Och sen nästa stora resa är Indien i februari. Ja. Så då ska jag ta med, nu är det februari 2024 då. Mm. Så då ska jag ta med en grupp till. Och det börjar fyllas på. Jättekul. Det är fantastiska. Bara kvinnor som har sändat upp hittills. Men förra året hade vi några par också som var med. Några män. Sådär. Så det är öppet för alla.
Och vad är det ni gör i Indien då?
Det är ett Panchakarma retreat. Så det är på ett ayurvediskt sjukhus. Där jag har varit på en konferens. Och sen haft en grupp nu då i februari, mars 2023. Så det är ett ayurvediskt sjukhus där de praktiserar ayurveda traditionellt liksom, efter hur det verkligen är tänkt att det ska vara. Fantastiska behandlingar, så det är fyrhändiga abhyanga varje dag, och de tar emot patienter som är ganska sjuka ibland också, så de har väldigt, väldigt gedigen erfarenhet och jätteduktiga på att behandla. Det är en ögonspecialist. Vi hade en person med förra året som hade ögon. Han hade obehandlad diabetes som hade gått på ögonen. Så han hade jättesvårt att se och sådär. Och de gjorde jättehäftiga grejer med honom. Så det är en lång process. Ett sånt liksom djupt sjukdomstillstånd. Men de är otroligt duktiga. Och sen är det många som kommer som bara är nyfikna på ayurveda, vill dyka in mer, liksom vara i den miljön. De lagar allting färskt där, jättegod mat. Det är liksom mitt i naturen, det är tyst, det är tryggt också. Många som är rädda för att åka till Indien själva, är det ett fantastiskt sätt att uppleva Indien, väldigt autentiskt. Men också på ett säkert sätt, liksom, där man blir upphämtad av chauffören från center så att man... Ja, man behöver inte resa själv i Indien. Liksom.
Mm. Var är Indien är någonstans?
Så det är nära Coimbatore. Så Coimbatore ligger, centret ligger 10 kilometer från Keralas gräns.
Mm.
Så det är, Kerala ligger på kusten i södra Indien. Det är där man säger att Ayurveda har sitt ursprung.
Mm.
Det har ju funnits över hela Indien. Men mycket av det har bevarats där i alla fall. Så det här ligger i Tamil Nadu som är stat. Ja, just det, Tamil Nadu, som är staten som är precis norr om Kerala. Mm. Så det är väldigt nära där. Men lite enklare att driva ett sjukhus i Tamil Nadu har jag förstått.
Mm.
Att Kerala har ganska mycket strikta regler kring arbetsrätt och mycket... Ja, jag förstår att du var lite smidigare att göra det i Tamil Nadu. Och det är en väldigt lugn miljö där. Fin natur. Det är lite dyrare än många andra ställen, men de gör det med mycket hjärta och alla pengarna investeras tillbaka in i centret och de jobbar mycket med byarna omkring. Liksom distribuerar mat, anställer människor som bor där och liksom jobbar väldigt fint med hela området.
Mm.
Så det är en otroligt vacker plats.
Mm.
Så fridfullt. Det är liksom, ja, de praktiserar Agnihotra också. Som betyder fire healing. Så det är en soluppgångs- och solnedgångsceremoni. Eldceremoni som man gör. Och det skapar en väldigt, väldigt fin miljö. För det rensar luften. Och gör det väldigt helande.
Så en
otrolig plats.
Låter väldigt holistiskt på många sätt.
Verkligen.
Mm. Mm. Vad fint. Ja. Och om man är intresserad av någon av dina kurser eller coachning eller ayurvedisk konsultation eller Panchakarma Indien, var kontaktar man dig då?
Enklast är att hitta mig på Instagram. Are you vedic? Så är du vedisk på engelska.
Mm.
Och sen så har jag har en hemsida som heter areyouvedic.se. Där du hittar allting kring ayurveda. Och sen har jag nu också lisaakesson.se där jag har bara coachingen för att göra det lite tydligare.
Just det. Och jag lägger länkarna till det här i avsnittsbeskrivningen också, så har vi det där.
Får det gärna göra.
Mm. Tack. Toppen. Gud vad mycket spännande du har framför dig.
Ja.
Vad fint. Jättefint att få sitta här med dig och prata om ayurveda igen.
Verkligen. Jag känner mig så inspirerad. Och
vad härligt.
Så mycket häftiga tankar och tips jag tar med mig. Så tack för det. Dela med dig och gör det här.
Mm.